Jag sitter i Linneas kök och blir utstirrad av Theo, hennes hund.
Mm. Han undrar nog vad du gör här, Daniel.
Han ska få reda på att det kommer att spelas in en podcast där, Landsvägsgatan.
Mm. Vårt andra avsnitt, äntligen. Fortfarande i mitt kök, men i ett annat kök. Jag har ju flyttat.
Änggården.
Mm. Och bor numera i ett hus.
Ett stort hus på 200 kvadrat.
Mm. Gott om plats för både hund och podd. Och annat.
Vad annat?
Roligt som man vill göra hemma.
Du pratar om att nästan skapa en farm här.
Ja. Jag är lite sugen på höns till exempel. Ernst byggde ett sånt. Det var ett sånt fint litet hönshus han hade byggt också i somras. När jag tittade på sommar med Ernst. Tänkte jag att sånt kan jag ha här. I trädgården bakom huset. Sen har jag alltid gillat kaniner väldigt mycket. Jag fick aldrig när jag var liten. Så det är en liten dröm jag fortfarande får att ha kanin. Jag vet inte hur kul det är, men jag tänker att det är lite mysigt. Sen så jag gillar ju lurviga djur. Så lite inne på så här lurviga hamstrar. Kan man ha några stycken?
Låt som du har framtiden utstakad.
Ja.
Du kan fylla hela den här fantastiska kåken med djur. Du kan bli djurtante.
Ja, precis. Ja, istället för catwoman och så sån katt-tant. Du är en djurtant.
Du kan skapa någon form av zoo här.
Ja, precis. Inträde. 10 kronor.
Men det var, när jag kom in här genom dörren förut så bara... diplomat. Mm. Det var liksom en sån... en aura av sekelskiftet, gamla luckor och det knarrar och brakar och det... Ja, du säger att det spökar, men jag är...
Men det tror jag nog. Det är helt okej, tycker jag.
Helt okej, men finns det? Nej. Jag är ju sån här som är fruktansvärt vetenskaplig, så att spöken... Skulle det finnas spöken, då... Jag tror att samhället och världen hade sett så annorlunda ut om både religion och spöken liksom stämde överens med vad folk trodde om dem.
Mm, hur tänker du då?
Nej, men jag tror att vi hade sett något sväva utanför fönstret nu. Jag hade kanske sett Gud singla slant med djävulen där borta. Ja, men det hade varit mer fantastisk, lite mer så här oväntad. Nu är allting ganska så här förutsbestämt. Man vet vad man får när man går ut genom dörren.
Fast vet man det?
Ja. Men man vet inte det när man går igenom den här dörren. För den här var liksom bara, wow.
Ja.
Det är verkligt för mig. Den här känslan av... att man blir så överväldigad av ett rum, ett hus.
Mm.
Det är verkligt.
Ja, fast jag tänker så här. Att jag tror att det handlar också om hur man väljer att ta sig an världen. Alltså om man ser allt... mystiskt eller vad man ska hända som händer runt omkring en. Eller om du, för jag menar, allt är, du kan ju se på saker och ting som om det är en slump eller att det faktiskt finns något gudomligt över det liksom, alltså hur smal eller hur bred du är i liksom ditt sätt att se på saker och ting. Är det en slump att jag har träffat den här personen? Eller är den skänkt från ovan? Liksom? Eller är det bara rent logiskt? Så här, ja, men hon eller han går till jobbet där varje dag. Så att det inte var inte konstigt att jag gick in i honom eller henne. Och att vi sen blev bästa vänner. Liksom. Alltså, man kan ju se på livet på olika sätt. Man kan ju välja och se att det är en slump att vi lärde känna varandra där. Det kanske var menat. För ett högre syfte. Liksom.
Ja, det är det. Men jag skulle kunna tänka mig att relatera till min grabb.
Mm.
Som han blir skrämd av ingenting. Liksom han vill bli skrämd. Han fantiserar ihop att det finns ett monster.
Mm.
Och sen frågar han mig, kan du vara monster? Och så blir jag monster. Bara, då blir han livrädd.
Mm.
Och han liksom, hans skräck är liksom frammanad ur honom.
Mm.
Och det är så jag tror det är med det mesta.
Mm.
Allt från en treåring till, förlåt, prästen.
Mm.
Som man lever liksom inte i verkligheten.
Nej, han vill uppleva en känsla liksom.
Vad är det som händer med din telefon här egentligen? Mm. Så
jag fick ett sms från... Ja. Två samtidigt. Ja, så kan det vara. Jag kommer att tänka på en bok nu som jag läste för flera år sedan som jag tyckte var väldigt bra, men som en kompis med mig läste samtidigt i några stycken. Hon blev otroligt provocerad av den, men jag tyckte den var väldigt bra. Den heter Kristen och fattigister. Den är skrivet av en präst, men han har levt ett väldigt varierat liv i sus och dus, gjort det ena och det andra. Han beskriver Gud som kärlek. Så att det som han säger, det som en icke-religiös kan jag säga så här, om jag upplever kärlek i det mötet liksom, jag kände kärlek i den här situationen eller ja, där jag då kanske som icke-religiös säger så här, men det var kärlek. Det säger han i hans vokabulär, och i en religiös persons vokabulär så är det den kraften, den känslan, det är Gud. Så det som jag använder ordet kärlek kring, det använder han då Gud kring. Så att liksom, om det är en situation där någonting hände av kärlek, då tänker han att där klev Gud ner och skapade detta till exempel. Och det fick mig en liten annan syn på, alltså om du ser på religion utifrån andligheten, alltså den här känslan av energi, istället för alltså religion om du tänker ritualer, utan det är mer andliga aspekten.
Mm. Men det är lite, det är det moderna samhället. Man har ju liksom, man har kvar religionen på ett sätt, men man vill inte ha den ena delen, utan man bara plockar fram det man vill ha.
Mm.
Och då blir det ofta den här energin eller något sånt där som man tycker passar ett modernt synsätt bättre. Men för mig gör det inte liksom någonting sannare för det.
Nej.
Det är bara mer anpassat till ett, till ett nytt samhälle. Det är, liksom, det är liksom svårt idag att tro på en gubbe på ett moln. Det är en jättetråkig liknelse, men det, är liksom, det funkar inte idag oftast. Och då får man ta till andra metoder för att få sin religion att kännas relevant på något sätt.
Men har du någon gång varit med om en situation som du tycker är... Det behöver inte vara övernaturligt, men du kan inte förklara den med logiska argument. Och du kan ändå acceptera att det har hänt.
Nej.
Nej, det har aldrig hänt. Nej, det har hänt för mig flera gånger såklart. Men jag tänker, har du någon gång då varit med om en situation där det kanske finns logiska argument, men du väljer att bara liksom flytta in i den sköna känslan att det var menat att det skulle vara så? Du behöver liksom inte veta...
Nej, men jag är ingen funderare.
Nej,
jag är liksom, jag är liksom inte, det som vi har pratat om tidigare, jag har liksom inga minnen direkt av min barndom.
Mm.
Jag lever väldigt mycket i nuet och det som händer nu, det är liksom verkligt för mig. Men det enda jag minns från min, fram till jag var 10, det är några fluffiga kuddar på dagis. Men det finns liksom inget, det finns inget djup i mitt minne på något sätt.
Nej, jag känner känslor i mitt minne, eller?
Men det finns liksom inget så här, jag kommer liksom ihåg en känsla av mina föräldrar att de tog med mig på en härlig utflykt eller något hemskt för den delen heller, att de farsan slog mig. Jag har liksom inga sådana minnen av min barndom, utan jag tänker nog inte på den helt enkelt, och därför blir jag väldigt blank.
Det är så fascinerande för mig så att det är inte sant alltså. Jag kan, alltså bara jag går in i ett rum så kan jag känna så här, åh gud, det här är exakt samma känsla som julen 93. Alltså jag har otroligt starka känslor med sina minnen.
Jag fick ett minne faktiskt där när du säger julen 93.
Mm.
Då tänker jag på fotbolls-VM 94.
Just det.
Det är ett minne jag har. Men då är jag ganska gammal. Då är jag, 15-16 någonstans.
Mm, mm.
Det är ett av mina minnen som jag kan plocka fram ibland och säga, åh, kommer du ihåg VM 94?
Mm.
Det var så fint. Mm. Det var så bra.
Mm.
Men i övrigt, det är som den fluffiga kudden, fotbolls-VM 94 och då är jag gammal. Det är mina två minnen.
Mm.
Jag har inga mer minnen.
Ja, alltså det är ju väldigt spännande tycker jag. Jag har väldigt svårt att relatera till det. Men jag kommer ju tänka på att jag... Du för mig är en person som är väldigt stabil i ditt psyke. Psykiskt välmående människa. Och då tänker jag ju spontant att det hör ihop med att du inte... kanske minns det som har varit så mycket, eller att du framförallt inte ältar eller liksom dyker in i det så mycket, utan det som är så att säga, att det hänger ihop väldigt mycket. För att alltså ovälmående beror ju på att du lever antingen i en katastrofal framtid som inte finns, eller att du lever i minnen som var, så kanske lite antingen av samhället eller lite omgjorda liksom. Men det är ju att du i alla fall inte bara är just nu, bara i nuet. Så att
Nej, jag tror du är en.
Jag tycker att det är en egenskap som du ska vara väldigt rädd om, som jag tror att du kommer att ha stor nytta för.
Eller säga att jag bara blockerar
det. Ja, alltså, jag har haft en mardröms med otroliga personer.
Har en mardrömsuppväxt egentligen.
Mm.
Usch, nej, jag vill inte tänka mer på det här nu.
Nej.
Ska man ta vägen? Nej, ja, men allvarligt så...
Mm.
Det finns... jag får ofta... Min tjej sa till mig att du måste vara lobotomerad.
Ja. Och, tänk att du kommer fram till det.
Ja, det vore ju väldigt tråkigt. Men jag kan komma ihåg saker ändå. Jag kan sitta och läsa en... Jag kan ju bläddra i en bok och minnas gamla gubbar från 1800-talet. Eller jag kan ju minnas... Jag kan ju rabbla alla Bowies låtar från Ziggy Stardust i ordning.
Mm.
Det var en lögn. Men jag skulle kunna säkert om jag hade velat.
Mm.
Jag är väldigt så här, faktakunnig på något sätt. Men...
Är du avstängd då känslomässigt?
Ja, men det är väl inte så mycket känslor i Ludvig den 16 kanske. Det är mer en... Som sagt, det är en fakta som inte har så mycket... Det har ingenting med mig att göra heller, för den delen.
Nej. Men jag tänker, du är ju väldigt musikintresserad. Och jag har inte lyssnat lika mycket på Bowie som du har. Men det som jag kan om Bowie, eller som mina tankar och känslor kring honom, det är ju liksom så här, om jag har drabbats av en viss låt, typ Heroes, första gången jag hörde den, bara, och hur den så här slog emot mig, och den texten, hur jag kunde...
Jag förstår.
Leva en vän i den. Men också många, inte bara Bowies musik, men mycket musik handlar ju om att bearbeta känslor. Det behöver inte vara från barndom, men det kan vara från andra, alla sorts minnen. Men kan du knyta an till sådana känslor? Alltså som texter vill förmedla då? Eller... Alltså på vilket sätt knyter du an till musiken?
Det känns som hela den här podden har blivit ett sätt att röna ut mitt inre. Men jag köper det.
Ja.
Jag köper det faktiskt. Nej, jag är ingen... Jag lyssnar ju inte på texter direkt.
Nej.
Det är i vissa fall som man kanske... Det är mer fraseringar, det är mer gitarrer, det är mer en tamburin. Oj, en gurka.
Mm.
Helheten. Jag är ingen sån här. Jag lyssnar mycket på Dylan till exempel. Och alla bara, åh, ska jag få mig själv priset? Så bra texter. Det kanske han har. jag tycker liksom att för mig är det en helhet. Och texter är verkligen inte någonting som sticker ut från mängden. Utan då är det mer i så fall att någon har kommit på att så här kan man spela gitarren. Eller så här kan man använda en blockflöjt.
Mm.
Det är det som triggar mig när jag lyssnar på musik mer än själva texterna. Mm. Och om det har med mitt otillräckliga minne eller att jag inte har någon relation till mig själv som ung, så får det vara så. Men jag har ju förstått att du har en helt annan bild av minnen och hur du använder minnen i ditt liv. Som det finns, de finns där hos dig,
de
aktuella.
De är så påtagliga och så nära mig. Dag som natt, skulle jag säga. Jag lever i mina känslor. Både minnen och framtiden och på gott och på ont. Liksom. kanske mycket på ont, men ja, väldigt. Jag får ju jobba istället väldigt mycket med mig själv för att befinna mig i något sorts nu. Och att inte påverkas av bara vad jag upplevde i morse. Eller vad jag ska göra ikväll. Eller vad som hände för 20 år sedan. Liksom. Att bara vara i nuet för mig, det är ju ett jobb som jag måste göra varje dag för att ha en kvart av den tillvaron under en vanlig dag.
Men du känns ju ändå som en väldigt lycklig person i alla fall, tycker jag.
Jo, men det är jag ju. Och det tror jag också, alltså den goda sidan av det myntet, det är ju också att men ibland så lyckas jag vara i mitt nu och jag tycker väldigt mycket om mitt nu. Men jag har ju också väldigt livlig fantasi. Så jag kan ju också använda mitt minne eller min fantasi till att fantisera upp härliga saker.
Mm.
Men också, och jag får väldigt starka upplevelser av saker och ting. Alltså om jag är ute och går bara här på gatan så tänker jag inte så här, nu ska jag gå ner till gatan och så tillbaka 500 steg. Utan jag tänker så här, åh, där ligger en handduk och där är en blomma. Alltså jag får ju väldigt starka upplevelser av att bara öppna dörren här. För jag tänkte så, det är lite kallt eller solen glider genom bladen. Så här. Det blir väldigt stark. Varje situation blir väldigt stark för mig. Därför blir den också väldigt påtaglig. Det liksom passerar mig inte bara förbi att så här, jag gick till brevlådan fram och tillbaka. Jag hinner ju tänka 1000 tankar. Alltså så här, oj, där ligger en mask. Och här är det, och grannen, vad härligt hon har, hon sitter och kan sticka. Alltså,
men rent spontant, bor inte du på fel ställe då? Eller liksom,
jo, kanske.
Det här är liksom, det är ju intryck överallt.
Mm.
Det är som, det är en diplomatvilla.
Mm.
Det är liksom, finns anor i typ luckorna här i köket. Ja. Och det är liksom dörrar överallt. Trappa ner, trappa upp. Det finns rum överallt.
Mm.
Det finns mycket, mm, det finns mycket fantasi i väggarna liksom.
Det är väldigt sant, för att jag kan ju vara hemma en hel dag, säg, och ändå känner mig ganska uttröttad rent intrycksmässigt. För att jag liksom har, det är inte så att jag medvetet sitter och fantiserar ihop saker liksom, men att jag tar in väldigt mycket av det som är runt omkring mig. Att jag, och jag har ett väldigt starkt behov utav att skapa en härlig miljö runt omkring mig. Jag klarar inte av om det är stökigt till exempel, eller om det inte känns harmoniskt, för då mår jag inte bra. Alltså jag påverkas väldigt mycket av det. Så jag är väldigt mottaglig för alla intryck.
Men man kan inte säga att det här huset misshandlar dig egentligen.
Ja, det kan man väl säga. Det är inte jag tänkt på, men du har
ju inte det. Det är rent intrycksmässigt. Ja. Som en piska. Mm.
Faktiskt.
Titta på mig. Titta på. Men det är jag. Jag är bara avundsjuk, tror jag.
Ja, precis.
Men vi, på tal om lyckliga personer och sånt,
mm,
så ska vi ju, vi är ju här faktiskt för att vi ska presentera Sanna.
Mm.
En konstnär som, när vi pratar med henne, utstrålar allt annat än svårmod, kan man väl säga. Ja.
Och hon är så, i alla fall upplevelsen av henne, och också när vi pratar med henne, så är hon ju långt ifrån den här olyckliga konstnärssjälen som använder sin destruktivitet som avstamp liksom, för att skapa, utan tvärtom snarare. Och det kändes väldigt befriande, tyckte jag.
Lite terapi att träffa henne nästan.
Ja, jag håller med. Det var väldigt härligt. Så att det känns väldigt kul att få bjuda er på det här samtalet nu.
Landsvägsgatan levererar.
Mm. Sanna Wislander. Idag är vi hemma hos Sanna Wislander, äntligen. Och vi har blivit bjuda på kaffe och bullar och torkade fikon. Och du kallar dig själv en gammal tant för att du äter detta.
Ja, det känns lite så. Men jag gillar det.
Ja, det är väldigt gott.
Alla borde vara tanter.
Ja,
det tycker jag. Det borde vara
tant, tycker jag. Alla mått bättre, hela världen har mått bättre om alla var tanter.
Ja. Nej, men jag håller med dig. Mer tant i vardagen, faktiskt. Verkligen. Vi är väldigt glada för att vara här.
Det är vi.
Ja. Vi har velat träffa dig väldigt länge. Vi har ända sedan i våras pratat om att ditt namn har nog alltid kommit upp. När vi har tänkt, ah, men vilka vill vi prata med och hur ska vi lägga upp det? Då är det, har vi alltid tänkt på dig.
Mm, först.
Så därför är det extra kul att vi faktiskt sitter här och hittat en tid när vi kan prata.
Mm. Masterlöst. Mm. Fint område.
Ja, det är jättefint. Det är väldigt mysigt.
Vi delar faktiskt ut GP här på nätterna en gång i tiden.
Mm.
För länge sedan. Ett väldigt trevligt jobb som alla borde prova någon gång.
Särskilt i ett kuperat
område. Ja, en bra träning.
Men det känns som ett ganska helt område för kreativitet och så.
Ja, verkligen. Det är väldigt
utsikten mysigt. Utsikten där borta.
Mm. Ja, absolut. Och Slottsskogen.
Ja, ah, Slottsskogen.
Mm.
Är naturen en viktig inspirationskälla för dig när du skapar och så?
Ja, absolut. Det är det ju. Det är där jag får inspiration ifrån, verkligen. Eller en stor del.
Mm. Jag tänkte på de här, du är ju ganska känd för de här mänskliga djuren liksom.
Mm.
Vad kommer liksom tanken där? Vad kommer det ifrån?
Ja, och vad kommer det ifrån? Det började väl lite som en grej, en skojig grej i. När jag gick på konstskola. Så satt jag och bara lekte lite liksom, med tanken. Jag tycker om att rita människokroppar och liksom. Och tycker det är spännande hur, att leka med tanken liksom. Om man skulle vara ett djur, vad hade man varit då? Och så försökte jag kombinera ihop lite. Och sen så bara det blev så. Att jag satt och försökte hitta personligheter liksom.
Mm. Vad är du för djur då?
Vad jag är för djur? Jag tror jag ska säga att jag är en fågel. Jag vet inte riktigt. Men jag har tänkt den tanken lite. Men...
Det är ganska klassisk fråga så känns det.
Ja.
Du då?
Jag?
Du har en hund i knät.
Ja, precis. Jag tror inte att jag är en hund. Jag tänker nog kanske också att jag är en fågel. Faktiskt.
Mm.
Känns lite lyxigt att vara fågel.
Eller jag vill nog vara en fågel.
Ja, jag vill också.
Det hade varit så härligt att kunna få flyga runt.
Och... Ja, vad heter det? Som kolibri.
Ja, ja, men precis.
Du är ganska liten. Så det,
Det passar ganska bra.
Och så är färgstark och fladdrar snabbt med vingarna.
Mm.
Men kan också stå still i luften. Jag skulle vilja vara en kolibri.
Mm.
Vad skulle du inte vilja vara? En mås?
Ja, men en sån här sengångare.
Ja, det känns jobbigt.
Men tänk att kunna ta det så lugnt som en sengångare.
Ja, det
är no stress.
Ja. Men vad är du för djur?
Jag är uppväxt på en bondgård. Ja, vad skulle man vara? En tantko kanske?
Just det, en tantko.
En gård är också så här väldigt lugna och... ganska harmoniska på något sätt.
Mm.
Ja, de har nog inte många problem.
Nej.
I världen.
Men jag skulle faktiskt kunna se dig som en ko.
Hur ska man ta det?
Ja, på ett positivt sätt. Lite samma tema som det här att det finns för lite tanter i världen.
Ja.
Så finns det för få kor.
Ja, det gör det faktiskt.
Mm.
Ja.
Mm.
Har du ritat några kor?
Jag tänkte säga, det
har varit mitt förslag. Jag har faktiskt tänkt att kossa hade varit roligt att göra. Och vad hade det varit för person? Liksom? Vilket uttryck hade den haft?
Är det så att du hittar liksom personligheter i djuren som gör det?
Ja, och tvärtom också. Det är liksom åt båda hållen. Jag tycker det är ganska spännande. Alltså, klart att man får inspiration från naturen när man är ute och går. Men samtidigt så är det lika spännande att sitta på vagnen och kolla på människor. Liksom. Vad är... Och han ser ut som en sån. Eller hon ser ut, hon rör sig som en sån. Och så kan man liksom leka lite med tanken. Så det är båda håll.
Jag sitter faktiskt här bredvid någon form av hipstervaleross.
Ja, precis. Det är min nya grej som jag vill vara på här nu. Det är en sjöman.
Ja.
Ja.
Så då, alla hipster.
Vad tänker du där då? Liksom, eller hur går dina tankar kring
det här
de karaktärerna?
Ja, just den som du har bredvid dig där. Det är faktiskt, då tänkte jag att jag ska till Norge om några veckor och prata lite om min resa och hur jag tänker och vad jag får inspiration ifrån. Och då bad de mig att skapa ett nytt tryck eller en ny personlighet. Mm. Och då tänkte jag, Norge, ja, Bergen, vad är det för typ av människor där? Och då tänkte jag bara, ja, men ja, det är mycket fiske och sjömän och sådär säkert då. Vad skulle det vara för djur? Och så får man börja leka så. Och då tänkte jag att ja, det kan ju vara fiskmåsar och fiskar och allt sånt där också. Men jag ville ha någon som var lite tuff, som hade varit med liksom.
Mm.
Som var lite hård. Och tänkte jag, valross är ju rätt ballt. Alltså, de är ju tuffa.
Ganska underligt djur.
Ja, väldigt. Och så sitter man där och googlar bilder och får liksom, hur ser de ut? De ser ju väldigt spännande ut.
Mm.
Så då, på den vägen var det.
Men är det folk som hör av sig till dig att oj, vi vill verkligen ha dig och vi vill... Att du skissar upp en specifik, eller jobbar du som utifrån dig själv hela tiden?
Jag har faktiskt fått lite mejl så, fram och tillbaka. Att, ja, min man, han är en sån här. Skulle du kunna sätta ett sånt här huvud på honom och göra det här?
Mm.
Men jag har inte riktigt, jag vill ha de här specifika, liksom, att det bara är de här. Mm. Just när det gäller, kommer till djurmänniskorna. Men annars gör jag väldigt gärna andra grejer runt omkring det. Men de här ska vara liksom bara jag, tänker jag.
Tänker du att de här... djurkaraktärerna liksom kommer finnas med dig länge liksom, att eller tänker du som att nu har du en fas eller ett projekt liksom när du gör de här?
Ja, nej, men de kommer nog finnas med mig, tror jag. Det känns så, det känns som att det här är början lite. Sen vill man ju inte tjata ut det heller, man vill ju inte liksom göra allt för många. Men det är lite roligt, när man väl får det där suget så är det så självklart att sätta sig och göra det. Men det kommer inte alltid så ofta.
Mm.
Utan det kan ta ett halvår och så kommer det där när man ute går i skogen eller vad man nu gör, sitter på vagnen. Och då går man hem mitt i natten och sätter sig mitt i natten och bara, nu måste jag göra det. Så kan man sitta där i flera timmar. Så det kommer, det har liksom ingen plan för det, utan det får komma när det känns rätt. Så. Men det kommer nog vara en del av mig. Ett tag framöver, det tror jag absolut.
Jag tänkte på de första motiven du gjorde. Känner du liksom att, kan du gå tillbaka och känna att jag är fortfarande nöjd, eller känns som att utvecklingen har varit för stor, eller har den följt en kurva som du känner dig bekväm med, eller? Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår vad du menar. Jo, jag känner ju skillnad från de första jag gör, men jag tror inte kanske att andra riktigt, jo, det kanske de gör, men inte riktigt, jag ser det nog tydligare än vad andra gör. Man är klart att man tänker lite annorlunda. Från början så var ju inte tanken att jag skulle göra en serie och jobba med det här faktiskt. Utan det var bara en rolig grej. Och nu kanske man tänker lite extra runt omkring allting. Liksom. Att det är lite mer mening med allt man ritar dit och allt sådär. Om man lägger extra fokus på och verkligen göra det så bra som möjligt. Från början så visste jag ju inte att jag skulle trycka upp det och faktiskt sälja dem som sådana här konsttryck, utan... Då gjorde jag det mest för min egen del. Så nu tänker jag ju även på teknik för att jag ska få bästa resultat. När man väl förstorar upp det stort. Så man kan göra tapet och sånt där. Det är mycket sådana här små saker som har ändrats längs vägen också. Men absolut, jag lär mig hela tiden och det är jätteroligt. Men det är en ganska lagom takt, ska jag säga.
Vi gick ju och funderade på, när vi gick upp till det här. Hur man som konstnär gör för att inte... klinga av liksom, eller fastna i ett mönster och inte komma ut, utan utvecklas hela tiden.
Mm.
Hur känner du inför utveckling och sånt? Är det viktigt för dig, eller känner du att du är bekväm i det du håller på med?
Ja, det är en ganska svår balansgång det där faktiskt. Det gäller nog att variera sig lite, eller i alla fall för mig. Jag skulle nog inte kunna göra samma sak hela tiden och bara känna att nu måste jag producera samma grej eller vara inne på samma spår, utan det gäller att variera sig lite och testa nya grejer och det ena ger ny inspiration till andra. Liksom.
Vad är på gång nu då?
Nu är det faktiskt mest att sitta och göra lite nya bilder. Och det har jag inte haft tid med på väldigt länge. Så det känns jätteroligt. För det är en väldigt liten del egentligen. Det är så mycket nu då när man har valt att jobba med det. Att marknadsföra sig och komma ut. Och det är en sån otroligt stor del och tar väldigt, väldigt mycket tid. Så det här känns jättemysigt nu, att få faktiskt lägga några veckor och bara sitta och mysa och måla och tycka, liksom, bara ha det gött hemma här i köket. Det är helt fantastiskt verkligen.
Mm.
Så det känns jätteroligt. Så att, det är lite sån här designmässor och sånt skojigt nu på G och lite sådär. Men annars så har jag nog bara lovat mig själv att nu ska jag närmaste, i alla fall en och en halv månad ska jag fokusera bara på och få göra det jag själv vill göra. Faktiskt.
Jag är nyfiken på liksom det personliga uttrycket. För att Jag tycker ju att, och det har ju alla konstnärer, så man har ju ett sätt att prata i sin konstform liksom.
Mm.
Hur har du haft samma hela tiden, eller hur hittade du det, eller har det förändrats liksom? Hur
jag hittar min stil?
Ja.
Mm.
Hur är den resan liksom?
Nej, det har jag verkligen inte haft hela tiden. Utan det har nog kommit de senaste 2 åren, tror jag. I början så när man gick på konstskola, så var det ju en tid där man bara fick testa och leka. Och det var det som var så fantastiskt. Jobbar man och så, så har man inte riktigt tid alltid att sitta och bara leka och sådär. Det är så mycket andra måste i vardagen. Men när man får en hel tid att gå på konstskola och bara sitta och testa och leka och hitta sitt uttryck, så händer det så otroligt mycket. Och det var där som jag började hitta min grej lite. Till en början. Men jag tror det är jätteviktigt att liksom titta på andra och liksom testa lite olika tekniker och sådär också. Men jag tror att ger man det bara tid och låter... Det får inte vara så mycket press över det. Då kommer det naturligt, tror jag. Så att, det var någonting som kom på senare år.
Har du några, eller har du haft några inspirationskällor eller vad som du känner att, som du ser upp till eller har inspirerats av? Eller?
Ja, det finns otroligt många duktiga illustratörer och konstnärer, verkligen. Men det är nog inte någon riktigt som har kanske tecknat som jag, utan då har det kanske varit några helt andra stilar. Det har varit akvarell eller såna här andra tekniker som inte jag riktigt är så high på. Men som jag tycker är väldigt häftigt. Och som jag då kan ta inspiration från och vända till och göra min grej av. Liksom använda min teknik lite.
En grej som jag tänkte på, det är ju mycket skalbaggar och sånt.
Mm.
Jag får ju en känsla av skolplanscher.
Mm. Det är fint.
Det känns som en uppenbar inspirationskälla där.
Mm. Jag har tänkt mycket på sådana skolplanscher faktiskt. Jag tycker de är väldigt, väldigt fina. Det är roligt att du säger. Men jag har nog inte gjort det medvetet riktigt att jag vill få det att se ut så. Men jag har nog... Jag tycker att sådana skolplanscher är väldigt, väldigt fina.
Ja, men väldigt ärliga.
Ja. Så det kan nog hända att jag kanske anammat det uttrycket lite.
Hur mycket tror du kommer omedvetet?
Väldigt mycket.
Mm.
Jättemycket. Det kan ju vara, alltså, säg att som i somras så gjorde vi, var jag ute och reste med min kille runt i Europa och man fick se jättemycket grejer som var helt fantastiskt. Och man tänkte att det här borde jag göra någonting av. Men sen när du kommer hem så kanske det inte alls var just precis det som du tittar på, utan det var den där andra lilla grejen som låg i hörnet någon annanstans som man liksom inte tänkte på, men det fanns där. Och det är det som man snappar upp sen i efterhand. Det kan vara... Det behöver inte vara det här liksom konkreta, utan det, jag tror det är väldigt mycket runt omkring i bakgrunden som kan komma och smyga sig på som man använder sig av istället. I helheten.
Hur började allt för dig? Har du alltid liksom tecknat eller illustrerat eller skapat? Eller?
Ja, det har jag väl gjort. Jag har alltid varit väldigt kreativ. Jag har en mamma som är väldigt kreativ, som har uppmuntrat det väldigt mycket när jag var liten. Så att där fick jag ju leka väldigt mycket i min barndom. Men jag har nog aldrig tänkt att... Jag vet att man läser såna gamla skolböcker och man får skriva drömyrket när man var... Då var det delfinskötare eller konstnär. Men jag tror nog aldrig liksom att jag skulle bli konstnär. Sen i vuxen ålder så tänkte jag nog aldrig att det var det. Det kan man ju inte vara riktigt liksom, utan det är inget riktigt yrke, så blir det ju så ändå. Men det är ju fantastiskt roligt.
Men när blir man konstnär då? När känner man sig som en konstnär?
Det vet jag. Ja, jag tror det. Jag har nog aldrig riktigt känt att jag har tagit steget själv och sagt att jag är det. Utan det var när andra började säga att jag var det. För att jag... Det kanske är... det är en väldigt svår fråga faktiskt.
Jag tror du är inne på det spåret. Jag tror att det är vad man än sysslar med. Så när någon annan utifrån kommer in och säger att du är ju det här. Du är ju fiskare.
Ja, precis. För jag vet, när man var för 2 år sedan så var jag och målade mycket väggmålningar med en vän till mig, Benny Cruz, som är konstnär. Och då började han presentera mig för andra folk som... ja, Sanna, hon är också konstnär. Och då kliar jag med huvudet. Jaha, det är jag. Ja. Ja, det. Så att jag, det var väl lite svårt i steget. Men sen när man väl bara tog in det så kändes det ju helt fantastiskt. Det är ju så otroligt fint. Det är jätteroligt.
Det är mycket att leva upp till. När andra säger att du är konstnär, nu ska du presentera.
Ja, det blir ofta en diskussion så där när man ska presentera sig i nya grupper. Eller för nya människor. Ja, vad jobbar du med då? Ja, och då blir det alltid en liten andningspaus. Så. Och så säger man att man är konstnär men främst illustratör. Då. Och då så blir det den här frågan. Jaha, vad målar du för någonting? Nej, men jag målar inte så jättemycket. Jag tecknar ju mest då. Men jag målar ibland. Och så får man liksom dra upp det stora hela lite hur det kan funka. Och så tittar de på en lite så här. Ja, fräckt men ändå så konstigt.
Har du många i ditt umgänge som är konstnärer?
Nej, det har jag faktiskt inte. Inte många alls. Det är väl en vän till mig som jobbar som det också.
Men det tror jag kan vara bra i regel att man umgås med ett varierat klientel, om man säger så. Så att man inte har en sluten grupp där alla tänker likadant.
Ja, nej, men precis. Jag har väl inte varit den här klassiska konstnärssjälen heller. Jag är väldigt oinsatt. Jag kan inte så mycket om konsthistoria eller konstnärer egentligen, mer än i stora drag. Det är inte det som intresserar mig, utan jag tycker bara om att göra det som känns med hjärtat liksom. Det är en typ av meditation istället nästan, och det är helt fantastiskt att få jobba med det. Det är väldigt fint.
Känns att det är lättare att vara konstnär idag? Du tror att det är lättare att vara konstnär än ut idag? Eller är det för mycket som du säger med att man liksom ska sköta sin egen promotion och sånt?
Jag tror faktiskt att det är... Jag är väldigt tacksam att jag lever idag och gör det här. Med tanke på alla sociala medier och allt sånt här. Det är ett annat sätt att nå ut och synas. Och man kan använda sina bilder till så mycket. Det liksom behöver inte bara vara tavlor, utan du kan trycka det på allt möjligt. Det är mobilskal och det är dittan och dattan. Och du kan göra så mycket med dina bilder. Så att det är svårt att säga vad... Jag kanske inte är den klassiska konstnären då. Men man kan göra så mycket med det som man illustrerar. Och det är ju väldigt spännande. Så att för mig så är det väldigt tacksamt. Och jag tror det är mycket lättare för min del idag då. Än om jag hade levt för några år sedan.
Ja, det var nog mer inrutat för kanske. Du gick på din skola, gjorde din grej. Och sen
ja, precis.
Hade ditt galleri liksom.
Ja.
Det är ju liksom världen galleriet. Genom internet
ja,
liksom.
Ja, det, men det verkligen.
Klart. Men samtidigt som jag ser så är ju konkurrensen måste ju vara mördande. För alla kan sitta hemma i sitt kök och göra sina grejer.
Ja, visst är det så.
Kan du liksom snegla på andra och tycka att vissa som inte... För nu man har ju tillgång till andra konstnärer också på ett annat sätt. Att hur har den här personen lyckats så bra eller struntar i omvärlden på det sättet?
Nej, jag inspireras nog väldigt mycket.
Du är inte svartsjuk så?
Nej, det är jag inte. Det är en vän till mig som jag delade ateljé med, Emily. Hon kom på ett så fint ord. Att man ska inte vara avundsjuk, man ska vara avundfrisk istället. Mm. Det tycker jag var väldigt fint. Att man ska glädjas med andra och ta inspirationer istället. Så jag vill tänka... Jag inspireras väldigt mycket, absolut.
En lycklig konstnär.
Ja. Det finns ju liksom en konstnärsmyt ändå också. Ja. Att det är mycket mörker och att det är liksom destruktiva känslor som liksom driver det kreativa.
Ja.
Där känns ju du inte som den arketypen.
Nej, det funkar inte alls för mig. Nej. Nej, där platsar jag inte in. Både det här man tänker förr i tiden att konstnärer, de drack mycket alkohol och var för supna och dittan och dattan. Skulle jag dricka minsta alkohol så skulle inte jag kunna rita ett streck. Nej. Jag måste vara helt totalt på det klara
med vad
jag
är. Det är kaffe
som gör. Ja, det är kaffe. Jajamän. Och det är även liksom runt omkring. Jag vill att det ska vara rent och snyggt om jag sitter och... Om jag ska sätta mig ner och vara kreativ, då måste jag ha städat, jag måste ha diskat, jag måste känna att jag själv är ganska fin. Eller jag vill inte känna mig sunkig, utan jag vill känna mig ren. Och gärna har varit ute och tränat, gjort sådana grejer och känner bara att nu är jag färdig liksom. Nu kan jag sätta mig och bara stänga av allt. Det är då det blir som bäst. Jag skulle aldrig kunna vara bakfull eller deppig eller sådär.
Har du haft faser av, eller kan du ha liksom prestationsångest, eller när du kommer in, du har ingen lust, alltså att du kommer in i sådana,
ja,
där du inte har det här liksom flödet eller flowet som det ändå låter som nu att du är lite grann inne i?
Ja, nu är jag inne i ett flow, men absolut så kan det vara sådana perioder.
Mm.
Och det är jobbigt.
Hur så hanterar du det?
Då håller jag mig sysselsatt.
Mm.
För det går inte att pressa fram saker. Det funkar inte, utan inte för mig i alla fall. Utan då tränar jag väldigt gärna och kommer ut och träffar folk. Jag har även mitt gamla jobb som jag kan hoppa in och jobba på om jag vill, bara för att få ett annat perspektiv. Och det brukar jag bara kicka igång med en gång. Så fort jag bara byter miljö och tänk, så blir jag så himla sugen på att komma tillbaka. Det kan gå ganska fort. Det är ganska skönt, för jag vet ändå vilka knappar jag ska trycka på när man hamnar där. Det är ganska jobbigt när man väl kommer där. Det kan ta någon vecka eller sådär. Nej, nu känns det. Nej. Men man vet ändå man ska hantera det. Och det funkar alltid. Så det är bra.
Mm. Mm. Har du något så här långsiktigt? Behöver du ha det? Alltså någon långsiktig mål eller plan? Eller är du en av dem som har förmågan att bara vara i stunden, vad är situationen och ta det därifrån?
Ja, jag har faktiskt inte alls något speciellt. Jag har inget mål, utan just nu är det verkligen i stunden. Och det är lite spännande, tycker jag. För jag har alltid haft fast jobb, heltid, helst 3 jobb på en och samma gång. Så att man alltid vetat exakt hur ens månad ser ut och att man varit ledig 3 dagar i månaden. Liksom. Så jag tycker det är väldigt häftigt att bara ta dagen som det kommer. Man har lite koll vecka till vecka. Liksom. Eller om det är större event eller så här, designmässor eller sånt. Julmarknader och sånt där framförallt och sånt till exempel. Så det är mycket snart. Men det är väldigt skönt att ha det så. Det är ganska spännande för man kan påverka så mycket och man kan liksom verkligen leva i nuet. Man måste nog nästan göra det, för kreativitet är ingenting som man kan beställa, utan det kommer när man mår bra. Så jag tror det är väldigt skönt att få ha det så.
Har du andra sätt som du är kreativ på också? Förutom ditt liksom illustrerande och målande. Alltså att du har behov att liksom vara kreativ på andra sätt också.
Ja, du tänker typ musik eller sånt där. Ja, nej. Det har jag faktiskt inte. Jag kommer från en ganska musikalisk familj. Så. Och jag gick i musikklass på gymnasiet, eller högstadiet och sådär också. Så att jag tycker det är väldigt roligt. Men det är ingenting som... Jag har inte tid att hinna hålla på med allting. Så, tyvärr. Så att det har jag inte. Då är det mer att röra på sig och så. Tycker jag är väldigt skönt.
Det är något gemensamt, tror jag.
Mm-hmm.
Ni två.
Mm.
Och inte jag då.
Mm. Nej, men det kan jag hålla med om. Alltså för mig, det släpper ofta jättemycket. Rent. Dels kan jag uppleva det kreativt att röra på mig. Mm. Och att träna.
Mm.
Men också så blir jag väldigt fri i tanken efteråt. Eller under tiden.
Mm.
Att det är också för mig väldigt mycket en knapp. Att det
släpper
av. Men liksom, ja. Mm. Ja, jag kommer in ett annat mentalt stadie.
Mm. Liksom. Du sysslar mycket med yoga och sånt. Är det någonting som du har provat på också?
Ja, jag har testat det, men jag har absolut inte. Jag är inte bra på det. Men jag förstår verkligen grejen och jag hade väldigt gärna hållit på med det, faktiskt. För det är väldigt frigörande och gött.
Det är också, eller för mig i alla fall, en rörelse eller liksom en sak att göra som också försätter mig i den här, det här mentala lugnet lite grann som du beskrev, som jag också får om jag liksom har städat hemma och liksom att jag känner, och då kan jag sätta mig och skapa eller vad som helst.
Mm.
Det ger samma känsla liksom.
Ja, precis. Ja, nej, det är absolut någonting jag hade velat testa mer.
Mm.
Det känns som att skitiga konstnärssjälen är på väg bort. Undrar vad de skitiga konstnärerna tycker om det.
Ja, precis. Och står det med folkölen i köksskåpet. Och...
Ja, nej, men jag tror det är viktigt att i alla fall för mig att må bra i själen och känna att man är frisk och stark och liksom då kommer det ena med det andra. Allting håller varandra i handen.
Så vi kanske ska tacka Sanna.
Mm.
För den här, och nu sitter jag och tuggar bullar. Det är en jävligt god bulle. Jag har bakat det.
Ja, men tack snälla, det var jätteroligt att få prata med dig.
Det var väldigt roligt.
Få en liten inblick i din härliga konstnärs själ och hjärta.
Det var väldigt kul att ni kom hit.
Mm.
Tack. Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.